Hej! Du lyssnar på finalen i Barnradions bokpris 2023. Jag heter Lovisa Kalén.
Ville Ek.
Elias Vera.
Tove Smith.
Alina Jonsson.
Välkomna!
Hej och välkomna ska ni vara. Kära jury. Jag heter Manuel Cobas. Idag är det sista gången vi sitter här i studion. Men vi lämnar efter oss fina samtal om de nominerade böckerna. Har du missat tidigare program så kan du gå in på sverigesradio.se och urplay.se och söka dig till Barnradions bokpris. Eller vi finns där poddar finns. Just det, vad är det vi ska göra nu?
Vi ska utse vinnaren.
Ja.
Vilket är läskigt.
Väldigt nervös.
Ja, jag ska utse bästa boken.
Är det så? Det låter lite som om ni inte är riktigt taggade. Eller är det nervositeten som tar det?
Jag är taggad men jättenervös.
Jag är taggad men jättenervös.
Jag är jätterädd.
Det sista programmet, jag är ledsen.
Det har gått så snabbt allt.
Ja, det har gått för snabbt.
Men nu är det läskigt.
Och jag vill berätta för lyssnare att alla böcker som har nominerats riktar sig från 9 till 12-åringar. Vi har läst och pratat om de 5 nominerade böckerna i 5 avsnitt. Och nu är det dagen då omröstningen sker. Mm. Så känslan är...
Nervositet.
Ja,
nervositet.
Men samtidigt jättekul.
Ja,
det kul för vem? För er? För författarna?
Den som vinner.
För den som vinner.
Ja. Lite alla. För den som inte vinner.
Men... Vad får författaren för pris?
30 000.
Och äran?
Framförallt 30 000.
Det är viktigast.
Och en trevlig middag.
Ja, det kan vi ju fråga dem om det är äran eller de 30 000 som är det viktigaste.
30 000 är viktigast.
Nu ska vi strax ha den spännande slutdiskussionen kring böckerna. Och sen så ska ni få rösta. Ja, hörni. Utan att avslöja, har ni funderat på hur ni ska rösta? Tove?
Ja. Jag har en vinnare, jag har en sämst. Jag har ingen, däremellan är det väldigt oklart däremot. Men jag har båda dem, tyvärr.
Är det så? Lovisa?
Jag tycker att när jag kom hit så tänkte jag att men jag har nog ändå liksom rankat 1, 2, 3, 4, 5. Men efter alla de här boksamtalen så har det ändrats helt. Och jag vet inte, men jag har ju en 1 och en 5, tror jag.
Ville?
Jag har en 1, 2, 3, 4, 5.
Men det är väldigt kul ändå att höra att Lovisa, att du har ändrat dig lite och att det finns en frågeställning om vem det kan bli. Vad säger du, Alina?
När jag kom hit och innan vi började spela in så hade jag en delad första plats. Men efter samtalen så har det liksom övervägt. Så nu har jag liksom en 1, 2, sen lite oavgjort 3, 4, 5.
Elias?
Jag har ju en stensäker etta. Alltså, ja.
Stensäker? Var du stensäker hela tiden? Eller hur har det varit?
Jo, men först var jag jättesäker. Sen efter samtalen så har jag blivit lite mindre säker. Fast jag tänker fortfarande att alla kan ju inte ringa upp författarna.
Jag försöker vara så här öppen just nu. För jag har en som jag tycker om mest. Men det är... Alltså jag försöker ställa ändå lyssna och det kan... Om jag kanske kan bli övertalad, men jag tror det är svårt.
Hur har det varit att diskutera om de här böckerna, Tove?
Det har varit kul och spännande. Men det har verkligen ändrat hur man tänker. Och det är en sån där svår fråga. För speciellt författarringningen, det vi pratade på. Ska den verkligen kunna spela en roll? För det kan ju inte de andra göra. Så jag vet inte. Men ja, det har ändrat mycket. Och det tycker jag är spännande.
Alina?
Mina åsikter har ändrat. Åsikter har ju ändrats mycket av vad de andra tycker också. För de liksom hört vad de andra tycker och så man tänkt, ja, men det låter ju ändå ganska logiskt. Men det är smart. Så det är också ändrat, inte bara författarnas.
Vad tänker du? Finns det någon slags, är det kompispress eller är det diskussionen och samtalet?
Diskussionen och samtalet, inte kompispress, såklart inte.
Men jag röstar på rätt.
Ja, men det har ju varit deras boksamtal. Men liksom som Tove var inne på, författarna har ju gjort det. Väldigt stort jobb. Och så att man har ju sett boken från en helt annan synvinkel. Men ja, det är också lite frågan. Ska de få spela en så stor roll?
Det måste ändå författarna få vara lite stolt över. För de har verkligen ändrat mycket. De är duktiga på att prata. Många av dem har varit det. Så ja, det har verkligen ändrat mycket man ser på böckerna. Det är de duktiga på. De borde spela in lite så här ljudböcker och sånt. Och så prata efter varje kapitel.
Med lite egna reflektioner.
Ja, för de har verkligen ändrat mycket.
Ville, vad tänker du?
Alltså ja,
Jag hade liksom, den här är absolut sopsist, men det har liksom blivit lite jämnare.
Hur har det landat i er själva? För att ni hade en åsikt om böckerna när ni hade läst det. Är det stor skillnad idag när ni har pratat om det? Lovisa?
Jag måste ju säga att jag har ju antecknat lite smått och jag håller ju inte riktigt med mina anteckningar som jag la efter jag hade läst boken. Så,
Ville?
Men det har jag ju ändrat liksom. Jag kom så här, ja men de här och så, men sen när vi har pratat om det så har man hört hur folk andra personer tycker. Och då har det liksom ändrat, ja men så kanske man kan tänka, och, ja. Lite som Alina var inne på där.
Jag bad er att inte prata om de här böckerna under sommarlovet. Var det svårt att hålla det hemligt eller var det lätt? Alina?
Det var svårt att hålla böckerna hemligt. Men att hålla sina åsikter hemligt var ju lite mycket enklare. Dock var det väldigt mycket mina föräldrar sa, men vad tycker du om den här boken? Men det kan jag inte säga. Men vad ska vi göra om din åsikt? Med din åsikt? Vi kommer inte gå runt och berätta folk. Jag vet, men jag får fortfarande inte berätta.
Ja, föräldrar fattar inte.
Nej.
Föräldrar fattar ingenting.
Nej, men det var lite svårt. Alltså det blev väldigt lätt att man hakade in sig lite på något litet spår. Liksom bara, ja det är väldigt kul. Och sen bara, just det, jag skulle inte säga någonting.
Hur är det? Brukar ni prata om de böckerna ni läser annars?
Jag pratar om allt. Alltså det är svårt. Alltså det är väldigt roligt och som läser mer och mer. Och förhoppningsvis har jag inte läckt något. Men jag vet inte, får se.
Varje gång jag läser, om jag kommer ner och säger, ja nu har jag läst lite. Frågar från några, vad handlar det om nu? Då liksom, då blir jag är så van vid att svara på det. Så det blir så svårt att inte se när man läser de här böckerna.
Elias?
Jag läser ibland böcker som har inspirerat filmer. Och så brukar jag prata om hur filmen skiljer sig från boken. Så ja, det är svårt att inte prata om det.
Här fanns det någon bok som du tyckte var nästan lite av en kopia av en film.
Ja.
Ja, det kan vi prata om sen. Vad tänker du, Lovisa?
Ja, men jag pratar ju om böcker varken den som lyssnar vill eller inte vill höra på det, så får den höra ändå.
Det är viktigt att komma fram med sina åsikter.
Ja.
Tycker ni att det kom oväntade samtal när vi hade diskussionerna?
Lite. Ja. Vissa grejer tänkte man skulle prata bigare om och vissa mindre. Så jag var lite förvirrad där. Eller förvirrad, men ja.
Förvånad, eller?
Ja, förvånad är nog ett bättre ord för det.
Som till exempel, kommer ni på något samtal som ni tyckte var oväntat?
Men det här med skuld och det, hur mycket vi pratar runt pappan. Jag hade inte tänkt på det så mycket i Kompassens hjärta.
Nej, faktiskt inte.
Jag tänkte mest på kriget och det är ett stort ämne. Men att det blev så mycket runt familjen, jag kom på det när jag pratade på det. Och det gjorde verkligen stor skillnad i boken.
Lovisa?
Ja, men det var många delar i kuben som var lite... Så att vi inte han pratar om så mycket. För det är när det händer så mycket igen. Men ja.
Det kan vi prata om sen. Vad tänker du, Elias?
Jag hade inte väntat mig att vi skulle prata så mycket om konsekvenstänk.
Hade böckerna någonting gemensamt trots att det var helt olika historier?
Nu när jag ser på det nu liksom, så tycker jag att det är väldigt mycket likheter.
Vilka likheter är det då?
Nej, men det är många liksom... Barn som bär, som bär skuld inom sig fast de egentligen kanske inte borde göra det. Och som har varit med om mycket tuffa saker liksom. Framförallt Kuben och Pärlbörren tycker jag liknar varandra mycket. Men också Kompassens hjärta hänger ju med där.
Elias, vad tänker du?
Jo, men jag tycker också att några av böckerna handlar ju om stark vänskap och så.
Tove?
Med alla av vänskap, alla förutom inte riktigt döda har ju med vänskap att göra. Alltså inte riktigt döda var jättesvårt att göra med vänskap med zombies, men I don't know. Alla är verkligen två nära vänner som, eller hur det, och lite så börjar bråk och så blir man närmare och närmare vänner. Eller slutar i bråk. Som...
Hade ni läst de här böckerna om ni inte hade fått uppdraget?
Nej.
Nej.
Eller, Kuben, den hade jag läst. För den är min stil. Möjligtvis Pärlbärren, men jag tror inte det. Kompassens hjärta och Kuben tror jag hade haft en chans. Ingen annan.
Vad tänker du, Ville?
Men att man kanske, efter man blir tvingad läsa böckerna, så blir det, då kanske man testar nya genrer som man inte annars hade velat testa. Och då kanske man hittar något nytt man tycker är jättekul. Och då hittar man något som man verkar tycka är kul att läsa.
Ska man tvinga folk att läsa böcker som de inte har valt själva, tänker ni?
Nej.
Hur ska man uppmuntra det då?
Det kan ju vara i skolan att de ställer fram lite böcker Och högläsning i skolan, det är en stor del hjälper att hitta serier. Att man kanske läser upp lite små delar av böcker ibland på högläsningen. Bara för att locka folk till att läsa vidare i dem. Det hade varit ett jättetaskigt och bra sätt för att få barn att läsa mer. Cliffhanger lite och sen säga böckerna finns här om du vill läsa dem. Det hade varit jättebra.
Ja.
Vad tänker du, Elias?
Ja, men ens mamma kan ju absolut tvinga en att läsa böcker. För jag brukar ju få mina bästa lästips från min mamma då.
Vilken bok hade det för dig det viktigaste ämnet, Tove?
Ja, Kompassens heta vandrar. Faktiskt, för den, ja, med krig, de fick in ganska mycket viktiga. Om hur barn tänker på saker, hur föräldrarna lägger det på barnen, krig och allt möjligt. Och den var bäst. Men Kuben har lite där också.
Vad tänkte du, Ville?
Alltså, jag håller helt med att i Kompassens hjärta lär man sig lite om hur dåligt vissa barn har det. Men jag tycker det är konstigt att ingen har pratat om vänskapen i Pärlbäran. Den tyckte jag också var väldigt viktig, att liksom hur bra vänskapen var i.
Vi börjar och går igenom de här böckerna, och då kanske vi ska börja med Pärlbäraren av Maria Hellbom. Mm.
Alltså, jag tycker den visade väldigt bra, alltså hur bra vissa vänner kan vara. Att de alltid vill hjälpa till och liksom verkligen tänka att de kan offra sig själva. Så jag tycker den visade väldigt fin vänskap.
Alina, för dig så var den här boken tråkigare än din pappas ekonomiböcker.
Nu kan den vara lika tråkig som pappas ekonomiböcker.
Men är det så? Är det så? Har du inte ändrat uppfattning när vi pratar om ämnen?
Nej, och... alltså vid de fem första raderna så tappar jag bort mig själv och börjar göra något annat.
Men jag funderar lite också på att det fanns ett ämne här som handlade om rasism och hur den här personen blev utsatt. Och när vi hade programmet så berättade du att du hade varit med om samma sak.
Jo, men bara för det så betyder det inte att jag måste gilla boken. Men ja, jag kan väl relatera lite till dem. Men alltså, det är fortfarande inte så att jag gillar boken bara för det. Det kanske gör det till och med värre. Fast jag har ju inget minne av det eftersom jag var bara 2-3 år.
Men Alina, även om du inte tycker boken var så jätterolig, kan du ändå säga att det var fin vänskap i den?
Ja, ja. Såklart det var fin vänskap.
Men jag tycker... Alltså lite översatt på vänskap. Alltså så här, jättefin vänskap. Men det är många böcker med vänskap. De är så här fina personer och försöker offra sig för varann. Och sen är det klart. Det är så här, det är en fantasybok. Den har sina fina grejer. Men den, alltså inte så speciell är den inte.
Elias?
Ja, men innan tyckte jag att det var en ganska unik historia. Fast sen när jag hör Tove så... Nej, det finns faktiskt väldigt många böcker som handlar om vänskap. Och som är just fantasyböcker.
Jag tycker att vi fortsätter, och då har vi den här boken.
Inte riktigt döda.
Inte riktigt döda.
Av Thomas Halling.
Inte riktigt döda av Thomas Halling. Ja, vad ska man säga om den här boken? Elias.
Men en klassisk zombiehistoria. Fast ja, jag skulle ju inte vilja att det skulle vara zombies, alltså. Varvar. Som han sa när vi pratade. Att han ville ha varvar egentligen. Och det tycker jag skulle vara bättre.
Alltså det var lite svårt att hitta så här viktiga ämnen i den. Eftersom det inte var, det var inte någon vänskap. Det var inte riktigt något sånt här att det hände något bra. Eller det var mest bara att det gick neråt.
Ja, men jag tycker att alla har tagit upp väldigt viktiga saker. Förutom just inte riktigt döda.
Men det är ju en skräck.
Ja, det är en skräckbok, så det är svårare att sätta in till exempel vänskap eller ja, men, alltså andra viktiga saker.
Är det så? Är det svårt? Eller vad tänker du?
Ja, det är svårt med en skräckbok tycker jag. Men det känns att den är bra. Men alltså den är tillräckligt. Den är en klassisk skräckbok och det är bra. Vi hade lätt kunnat berätta den som en kort spökhistoria. Alltså om man ändå tänker på det. Det är ganska enkelt. Och den, men den, alltså, den är bra, den är klassisk. Det är inget jättespeciellt med den.
Vi fortsätter nu, och då har vi den här boken. Det yttersta vildmarkens historia.
Kuben.
Av Nils Lundqvist. Väldigt lång titel.
Ja. Jag fattade inte den. Riktigt.
Vad tänker du, Lovisa?
Nej, men jag tycker att det är lite alltså, coolt att det är den här den yttersta vildmarkens historia. Att det är lite mer så här serienamnet. Och sen så är kuben mer liksom speciellt för den boken. Jag tycker det är väldigt coolt att det är så. Och det ger en lite charmen. Men det tog ett tag för mig innan jag fattade att det skulle bli en del två liksom. Att det var ett serienamn.
Vad tänker du, Tove?
Den här boken tycker jag är svår att prata om. För det är mycket som händer. Men den är väldigt bra att läsa. För man blir inte uttråkad. Nej. Men prata om den är typ omöjligt. Alltså, när vi spelade in detta programmet. Det gick ju inte så bra. Vi fick, alltså jag missade ju jättemycket grejer.
Vad är det vi missade?
Den där ulven. Alltså var det,
det är typ det enda vi pratar om, Ville. Ja. Vi missade ulven.
Och mamma försvann. Och pappan försvann. Och alla försvann. Och allting. Och det här Ica när de blev jagade. Alltså det går inte att få med allt i ett samtal. Men det behöver inte jag. Alltså böckerna är inte gjorda för samtal om. De är gjorda för att vara bra.
Är det så? Jag tycker att de är lite gjorda för samtal, skulle jag vilja säga, eftersom jag gillar att prata böcker. Vad tänker du, Lovisa?
Ja, men som Tove säger, det händer så sjukt mycket. Och det är det jag tycker, att man får aldrig en tråkig stund. Och samtidigt så finns det så mycket att läsa trådar, så jag vill bara ha del två nu. Och alltså den är bara jättebra.
Och det här med att det kommer en del två, det är för att ni har pratat med författaren som faktiskt bestämde sig att skriva en del två. Vi går vidare. Och då har vi den här boken.
Totalt bortglömd.
Av Kristina Lindström.
Gabriel, Lovisa. Han pratar om att han känner sig helt osynlig.
Ja, men det kan man ju lite förstå när hela familjen åker till deras släkting och glömmer honom. Och då hunden. Så på så sätt, man fattar ju väldigt snabbt att han inte riktigt... ja, men sen ser du också med kompisarna, så är det ju inte alltid de märker att han är där.
Alltså jag tycker att det kan ju vara ganska orealistiskt att han säger jag ska upp på toa och så glömmer de honom. Det är lite, och så märker de inte att han är borta på hela resan typ. Så det är lite orealistiskt.
Vad tänker du, Tove?
Jag sa det sist. Om föräldrarna glömmer ett barn, då har de för många barn. Alltså du kan inte liksom glömma ett barn. Det är hemskt. Alltså stackars unga. Nej, det är ju dåliga föräldrar. Jättedåliga föräldrar. Nej, inte rätt.
Vi pratade om att inte våga säga att man är ensam.
Ja, men det är ju en sån där fråga som faktiskt inte riktigt kom fram till ett svar om. Jag pratar mest i cirklar på det. För den är så svår. Det är en väldigt jobbig känsla att känna sig ensam. För det är en skön känsla ofta att dela saker. För det känns nog ganska pinsamt att gå ut med jag är ensam. Vi har pratat på det på skolan om att ha typ en sån här ensam cirkel. Men vem går till den och ställer sig? Det blir lite... Så här, vad heter det? Pekande mot de här personerna typ. Och det
utsatt.
Tror jag är jobbigt.
Utsatt,
ja. Är det rätt ord.
Vad tänker du, Ville?
Att det är lite svårt att dela ensamhet. För om man delar ensamhet med någon så är man ju nog inte ensam. Att om jag är ensam och Elias också är ensam, och så delar vi det med varandra, då är vi inte ensamma längre. Då är vi med varandra. Så det är lite svårt att dela ensamhet. Men
det kanske är lösningen, att dela ensamhet.
Jag tror att många nog alltså, tycker att det ibland kan vara lite skönt och ensam. Men bara att veta att man har någon man alltid kan gå till. Eller alltid bara kan ringa för att prata. Eller någon, man bara vet att den finns där. Och oavsett vad som händer så kommer den liksom ändå finnas kvar. Och man bara kan ringa och prata typ.
Vi går vidare. Här har vi sista boken som vi pratade om.
Kompassens hjärta!
Kompassens hjärta av Anna Thulin. Du räcker upp handen direkt, Elias. Vad vill du berätta?
Nej, men alltså, en sak som jag inte hann säga när vi pratade om den är att jag tycker att titeln är jag tycker inte titeln passar. Jag får intrycket att det är en magisk bok där det finns typ älvor eller något sånt, fast det är en ganska realistisk bok.
Titeln får ju en att vilja läsa boken. Den känns lite mystisk liksom.
Ja.
Författaren pratade att hon inte ville skriva ut allting i den här boken, som till exempel vilken typ av psykisk ohälsa pappan hade. Är det här också en del av den strategi kanske? Eller vad tänker du, Tove?
Men att prata om psykisk ohälsa är inte så vanligt ämne för barn. Så jag tror det finns en sån anledning också. och behöver allting ha en diagnos. Det, men det är vissa bara så det är. Vi vet att han mår inte så bra. Och det kanske räcker. Behöver man sätta ett namn på allt? För alla andra. Det är mer hur man ska veta om man ska hjälpa honom. Och just nu tror jag inte... Jag tror det är familjen mer som behöver hjälp. Som behöver gå igenom detta.
Och den här karaktären som heter Momo, vad hade han för historia?
Han bodde ju i Syrien och sen när kriget kom så tvingas han ju fly. Och då på vägen så åker de på en båt och då så är det ett så här bebis som hamnar i vattnet och då försöker han simma och rädda. Men han kan inte simma så att då istället för att hans pappa ska rädda bebisen så räddar ju pappan honom. Och då så tar han ju antagligen på sig skulden för det här barnets död.
Det här med att ta på sig skulden?
Det är en ganska stor grej. För jag tror vi alla antagligen har tagit på oss skulden för någonting någon gång. Och det är en ganska jobbig grej. Och sådana stora grejer är svåra att släppa. Det kan bli någonting man lever med resten av livet. Och det är svårt att bli av med den. Och det är svårt att förstå också. För hur mycket du än intalar dig själv att det var inte det. Det var inte mitt fel. Så är det svårt att tänka ändå. Det blir ofta att den behålls. Och det är en sån där jobbig känsla som kan förstöra mycket. Mm.
Men ja, men det är så svårt att ta bort från sin hjärna. Som Tove säger att han kommer att leva med det i resten av livet. Men det känns så himla tråkigt också att när det händer så tidigt i barndomen. Att då kommer du alltid finnas kvar. Det är ju mycket sorgligare bebisen. För att den har ju inget liv nu. Men... Att även för den som har sett något sånt bara är det ju jättehemskt.
Alltså seriöst, nu tycker jag att du låter ganska... Nu tycker jag att du låter lite dummare mot Momo. Alltså att han aldrig kommer släppa dig hela sitt liv. Alltså kan man leva ett jättetråkigt liv då, eller va?
Nej, men det kommer alltid finnas kvar. Alltså om han liksom... Jag menar, framförallt när han skulle göra det här simprovet då i skolan... Det kommer fortfarande finnas kvar. Då kommer det vara så. Nej, alltså, då fick han ju säkert. Då börjar han antagligen tänka på det extra mycket liksom.
Han kommer alltid att trauma kvar från det.
Pappans psykiska ohälsa. Varför tar Hugo så stor ansvar för det?
Men hans mamma gör inte det. Och det borde hon inte heller göra. Men det blir verkligen ingen som... Jag tänker inte det verkar vara någon som förklarar för honom vad det är. Mm. Han försvinner. Och så berättar de typ att pappa... Och så är mamman sur på pappan. Och då lämnas ju han tom utan sin pappa. Och det att växa upp lite utan och alltid vara lite orolig för... När jag kommer hem kommer pappa försvunnit igen. Och kommer han hem den här gången? En väldigt jobbig oro att leva med. Och det ska inte barnet... behöver känna som går där på lektionerna i skolan. De ska kunna leka med sina kompisar. Den uppfattningen ska man inte behövas ha. Och det är någonting man måste verkligen ta tag i med pappan. Och då mamma hjälpa till. Förklara detta.
Jag menar alltså, jag tycker också att pappan, han, när allt har gått över, då säger pappan också att jag kände att jag behövde ta en paus från dig. Och det är inte ett bra svar. Jag känner att jag behöver ta en paus från dig och mamma.
Ja.
Nej, jobbigt.
Hörrni, hur tror ni att det känns att vinna det här priset för en författare?
Riktigt jäkla bra.
Ja, jag tror det är väldigt duktigt.
Vet ni vad vi gör?
Det är skönast som finns.
Jag har ett förslag. Vi ringer Jenny Jägerfeldt. Hon har vunnit 2 gånger till och med. Och fråga hur det känns.
Ja, snäll.
Är ni med?
Ja!
Hej!
Hallå!
Du pratar med Barnradions bokprisjuryn 2023.
Men gud vad trevligt.
Vi undrar hur det kändes för dig att vinna. Nu ska vi alldeles strax utse vinnaren. Vill du prata med dig lite?
Ja, kul. Ja, men hur det kändes för mig att vinna, det var ju helt otroligt. Det var ju så här, det betydde extra mycket just eftersom det var barn i juryn. Att det var liksom mina läsare verkligen som hade valt ut och tyckte att boken eller böckerna, för jag har faktiskt vunnit 2 gånger.
Wow!
Inte för att skryta med. Nej, men alltså, okay, det var helt otroligt. Sen var det också så himla roligt att höra diskussionerna om alla böckerna. Man blev väldigt sugen på att läsa alla böckerna. Det var jätteroligt att höra liksom, juryns tankar om min bok och vad de tyckte var bra och vad de kanske tyckte var dåligt och sådär. Det var väldigt spännande läsning ju.
Jag heter Ville och jag undrar vad som var viktigast. Var pengarna eller äran viktigast för dig?
Alltså båda var viktiga, för att pengarna när man är författare är liksom skrivtid. Att man får möjlighet att skriva mer.
Vad skulle du tipsa vinnaren om den vinner?
Jag skulle nog tipsa om att verkligen så här, alltså delvis liksom lyssna på diskussionerna kring böckerna. Alltså för att det är så himla intressant. Och sen verkligen ta till sig av den stora äran som det är att bli utvald. Och sen använda pengarna för att skriva. Och inte hålla på att göra massa andra grejer för dem. Typ köpa en, jag vet inte, sånt som bara behövs till hemmet kanske. En matta eller jag vet inte. Utan faktiskt att använda pengarna för att kunna skriva liksom. Alltså... att göra utrymme för att skriva, för det tycker jag är så himla viktigt.
Ja, men jag tror inte vi hinner så mycket mer just nu. Men tack för att vi fått prata med dig.
Det är
jättekul. Tack så jättemycket.
Hejdå!
Välj rätt nu.
Ja, det ska
rätt
vi.
Rätt bok vann.
Hejdå Jenny.
Hejdå, ha det så bra.
Hej. Och vi ska påminna om att alla tidigare avsnitt av Barnradions bokpris 2023 finns på sverigesradio.se och urplay.se. Ni kan komma in där och söka efter Barnradions bokpris eller såklart där poddar finns. Nu har vi verkligen pratat igenom de här nominerade böckerna ordentligt, tror jag. Eller lite mer, utvecklat samtalet. Hur känns det inför omröstningen, hörni? Säg, varsågod.
Ja, det känns... Nej, jag är jättenervös. Jag hoppas att det är många som röstar på samma. Det blir inte så kul, men det blir, om det är väldigt jämnt så blir det några som kanske blir lite ledsna eller liksom för att det inte är deras bok som de ville vann.
Men också lite ledsamt att det är så här nära slutet på sista programmet. Det har varit så kul.
Jag tycker det känns lite läskigt, för jag vet inte hur vi riktigt kommer göra. Ja. När vi röstar.
Det kommer jag förklara.
Men jag har inte bestämt mig. Alltså jag har tvåan, trean, fyran har inte bestämt mig om. Så vi hoppas att jag kommer fram till det fort nu.
Det är fortfarande helt öppet också, tvåan, trean, fyran. Det är så svårt. Och när jag skriver ner det här på den lilla lappen, jag kommer ångra mig precis när du läser det upp. Och skriver bara, varför satte jag inte den där? Men ja.
Nu är det dags för omröstningen i Barnradions bokpris 2023. Barnjuryn, nu kör vi. Här har jag röstsedlarna. Ni ska fördela era poäng på följande sätt. 6 poäng för den boken som ni tycker bäst om. 4 poäng för den som ni tycker näst bäst om. 3 poäng för den ni tycker är näst bäst om. Och 2 för den som ni tycker näst minst om. Och 1 poäng för den boken som ni inte fastnade för. Är ni med mig?
Ja. Ja.
Håll det för er själva. Fokusera. Varsågod och ta makten att bestämma vem som blir årets vinnare. Nu lägger ni undan pennorna när ni är klara och så tar jag röstsedlarna. Här, tack så mycket. Så, jag kan säga att jag har samlat in 5 röstsedlar och här finns svaren på vem som blir årets vinnare.
Jag glömde bort på vad jag röstade på.
Jag med, jag bara skrev lite.
Så läskigt.
Det här känns jättespännande. Röstningen är klar och i min hand så har jag resultatet. Då räknar jag första röstsedeln och den säger 1 poäng till totalt bortglöm. 2 poäng till pärlbäraren. 3 poäng till kompassens hjärta. 4 poäng till inte riktigt döda. Och 6 poäng till kuben. Jag fortsätter med röstsedel nummer 2. 1 poäng till totalt bortglöm. 2 poäng till inte riktigt döda. 3 poäng till pärlbäraren. 4 poäng till kompassens hjärta. 6 poäng till kuben. 1 poäng till totalt bortglömd. 2 poäng till inte riktigt döda. 3 poäng till pärlbäraren. 4 poäng till kompassens hjärta och 6 poäng till kuben. Känns det här spännande?
Ja.
Ja.
Jag
tror
att den som vinner.
Ja. Det känns som att vi har en som leder ganska tydligt.
Va? Typ.
Ja.
Jag
har en
inte
totalt
bortglömd. Jag tror inte totalt bortglömd som leder.
Nu är vi snälla.
Okej.
Okay.
Nu är vi snälla. Och då går vi vidare. Och då kommer jag att läsa röstsedel. Röstsedel nummer 4. Och där står det. 1 poäng till pärlbäraren. 2 poäng till kuben. 3 poäng till totalt bortglömd. 4 poäng till inte riktigt döda. Och 6 poäng till kompassens hjärta. Sista röstsedeln, den säger totalt bortglömd. 1 poäng. 2 poäng till inte riktigt döda. 3 poäng till kompassens hjärta. 4 poäng till pärlbäraren. Och 6 poäng till kuben. Håll ut, håll ut.
Det är så relevant. Vad är läskigt? Oh my god.
Kära jury, ni har gjort ert val. Och vinnaren för årets Barnradios bokpris 2023 är kuben.
Ja!
Vi har en vinnare. Vi måste ringa författaren och meddela det här.
Välkommen.
Eller hur?
Ja, det måste
ja.
Hej, hej.
Hej.
Jag har en fråga till dig. Vi glömde att fråga en grej i senaste avsnittet. Vi pratade med dig.
Okej, okej.
Så jag har en fråga till dig nu. Hur känns det att vinna bokpriset?
What? Vinner jag det?
Ja!
Wow! Vad glad jag blir. Sjukt roligt.
Grattis!
Wow.
Grattis!
Tack snälla ni. Ja. Oh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är jätteglad.
Jag har inte en fråga. Men vad tycker du är det största, äran eller själva pengarna?
Yes. Men vet du vad? Just nu känns faktiskt äran störst. För jag tycker, alltså, ska man vinna ett bokpris? Och sen det känns som ett extra viktigt bokpris för att det är ni som är juryn, för att det är barn som har läst. Så äran känns faktiskt störst.
Men hur känns det då?
Jag vet, jag har knappt tagit in det än.
Nils, du har vunnit priset!
Nils, du har vunnit bokpriset!
Du var så duktig, du har vunnit!
Du har vunnit!
Hurra, hurra!
Du har vunnit.
Tack! Alltså, jag har ju gått runt nu här en stund och tänkt så här, tänk om någon ringer. Och så har jag försökt föreställa mig så här, tänk om de gör det på riktigt. Tänk om det händer. Och sen nu, när det faktiskt händer på riktigt, då känns det så här, jag vet inte, är sockerdricka inuti liksom?
Nils,
ja.
Plötsligt händer det.
Exakt, plötsligt händer det. Vet du, det är min första bok som jag har skrivit, så jag hade liksom ingen aning om hur den skulle landa någonstans. Och sen helt plötsligt så hamnade den hos er och ni tyckte att den skulle få vinna. Det känns väldigt, väldigt stort.
Men du måste skynda dig med del 2.
Ja, men jag ska skynda mig. Vet du vad? Alltså om typ 3-4 veckor, då har jag lovat förlaget att jag ska ha i alla fall en första variant av den klar. Så det är nära nu.
Nils! Stort grattis för att du har skrivit årets absolut bästa bok. Och vi är väldigt stolta över att du får det här priset. Framförallt av den här fantastiska juryn, eller hur?
Verkligen.
Vad säger vi till Nils?
Stort grattis!
Stort grattis, Nils.
Tack.
Njut.
Det ska jag.
Och skriv mer.
Och det ska jag också, det lovar jag. Tack så jättemycket.
Så är det. Nu har vi faktiskt avslutat den här 6-programmen med en vinnare, en glad vinnare. Ja. Hans första bok blev hans bästa bok. Hittills i alla fall. Ja. Så kuben av Nils Lundqvist har blivit vinnare av Barnradions bokpris 2023. Och det är tack vare er. tack vare var och en av er. Elias, Ville, Lovisa, Alina och Tove. Tack för att ni har varit underbara att samtala med. Tack för att ni har gett mig ett utmanande tid här med många, många tankar, fina, fina erfarenheter och framförallt har delat mer lusten av att läsa. Jag säger grattis till er också, för ni har varit helt fantastiska och det här kommer jag bära med mig resten av mitt liv såklart, för det blir, jag har blivit en bra erfarenhet rikare.
Det var jätteroligt. Alltså det här är så stor grej och jag vill tacka dig för möjligheterna. För
ja, utan dig skulle det aldrig ha gått upp. Eller
jag tror att utan er så skulle det här aldrig ha gått. Och jag säger till er tack så jättemycket. Och nu är vi klara för i år. Tack och hej då!
Nej!
Hej då!
Barnradions bokpris är en samproduktion mellan UR och Sveriges Radios barnradio. Handledning hittar du på urplay.se. Tekniker Emil Aspegren, producent och programledare Manuel Kobas. Och för produktionen står Kobas produktion.